Du lyssnar på podden om havet. Här kommer vi prata med marinbiologer, forskare och andra havsintresserade personer som har intressanta och coola historier att berätta. Så att vi kan lära oss mer om livet under ytan och inspireras. Idag vill jag presentera David Bernby. Han är marinbiolog och har forskat mycket på vithajar i Sydafrika. Han driver vithajsafari och resor, är författare och faktiskt experten som har medverkat i SVT-serien för barn som heter Hajar Midorin. I det här avsnittet så pratar vi om vilka hajar som vanligast förekommer i Sverige, om vithajen i Sydafrika, vithajars beteenden, äter hajar människor eller inte och hotet mot hajar. Ja, det här är ett avsnitt som jag varmt vill presentera. Varsågoda!
Ja, hej, David Bernby heter jag. Jag är marinbiolog. Jag har forskat på vithaj i några år i Sydafrika och varit i Sydafrika på olika vithajsafari-resor under några år. Jag har bedrivit sådana resor så att jag forskar lite på vithaj framförallt. Det är väl vithajen som ligger mig varmt om hjärtat kan man säga.
Ja, jag tycker de är så himla coola, just vithajar också och alla hajar generellt. Hajar har ju också så coola sinnen. Vilka speciella sinnen är det som hajen har?
Om man tittar just på hajar så har ju de ett sinne som heter Lorenzinska ampullkanaler som är lite speciellt då just för hajar och rocker. Det är just, när jag pratar om rocker så är de väldigt lika just hajar. Då. Och det här är ett elektroreceptoriskt organ. Det betyder att de har små porer på nosen som fungerar som voltometer kan man säga. De kan känna av elektriska impulser i havet på nära avstånd ifrån andra organismer. Och det här är fördelaktigt när de är väldigt nära bytesdjur. Till exempel om någon letar efter ett bytesdjur som ligger nergrävt i havsbotten så kan de hitta det. De kan känna av muskelaktiviteten i det djuret. För att när man rör på sig, till exempel hjärtslagen, det bildas elektriska impulser då kan de känna av det här i vattnet. Så det är ju ett sinne som är lite speciellt. Det är inte helt unikt för hajar, det finns i och för sig hos andra arter också liknande lösningar. Men det här är någonting som man brukar prata om när det gäller hajar för att det är så välutvecklat hos hajar.
Mm. Vilka hajar är det som finns i Sverige?
Det är 15 arter. Vi har ju faktiskt en hel del rapporterade arter. En del är ganska ovanliga. Andra är mer förekommande. Till exempel pigghaj och blåkäxa och hårkärring är ganska förekommande. Och det här är då arter som varierar ganska kraftigt i storlek. Många har ju hört talas om pigghajen.
Ja.
Det är en haj som har två piggar och vi stjärtfenorna. Vid ryggfenorna. Och de här är då lite giftiga, så man kan få en lite irritation om man sticker sig på dem. Men det är inte dödligt, utan det blir en liten inflammation. Och även blåkäxan som är som mini-pighaj, den har ungefär samma upplägg. Den finns också framförallt i norra Bohuslän. Och de här är väldigt nära släkt med varandra. Men sen så har vi en jättestor haj också som heter hårkärring, som kan bli 400 år gammal åtminstone. Och det är faktiskt världens mest långlivade ryggradsdjur. Och den här haj, den blir upp till 7 meter lång och väger upp till 1,4 ton ungefär som störst. Djuphavslevande haj som kommer framförallt på vintern och så. Den största rovfisken vi har i Sverige, det är hårkärringen. Och den kan jaga till exempel sälar. Den äter framförallt as, alltså döda djur, kadaver och så. Men den kan också äta sälar, grönlandssälar i Grönland, där den förekommer ganska rikligt då.
Okej, spännande.
Sen en annan cool grej vi kan nämna är ju faktiskt att vi har världens näst största fisk också i Sverige. Och det är brugden som är en filtrerande haj. Den är jättestor, den kan bli upp till 8 meter, kanske till och med 12 meter, men 8 meter bekräftat i alla fall. Och den kommer in på sensommaren, hösten, även sommaren. Och filtrerar djurplankton vid havsytan på västkusten. Den kan komma ner till Öregrund, eller Öresund menar jag. Men den här hajen, den är lite speciell för att den kan också hoppa ibland. Jag har faktiskt snorklat med dem utanför Isle of Man. Och nyligen så kom det resultat kring det här, hur snabbt de simmar och så. Och de kan simma ganska snabbt. Man ser ju de vita, de simmar med väldigt långsamt. Ja. Men de kan komma upp i ganska höga hastigheter, upp till 40 km i timmen och så. Så att de kan bli snabba i korta tillfällen. Och sen så hoppar de upp ur havet. Det här såg man förr utanför Bohuslän på 50-talet. Så var det ganska förekommande. Det fanns en del berättelser om det här. Det hände faktiskt att en brugd ramlade i en fiskebåt.
Så den hoppade?
Den hoppade och ramlade i båten helt enkelt.
Oj.
Så, det var ingen som dog och så, men det kan ju vara lite farligt för de är så kraftfulla och det är sådana energipaket då när de väl är igång i den här hastigheten.
Okej, ja men vad spännande. Mm. Vilka coola hajar som finns i Sverige.
Alltså... Ja, Verkligen.
Säg så här, om man är ute i havet och badar och sådär på västkusten då, och av någon anledning kanske blir stucken eller biten av en pigghaj. Är det farligt? Mm. Eller vad händer om man blir det?
Ja, inte oftast. Utan de här pigghajarna, de har lite gift i sina taggar. Men det är inte särskilt farligt. Så. Det kan ju vara så att man har något problem med immunsystemet. Då kan det absolut vara lite mer allvarligt. Men generellt sett så är det inte så farligt. Det blir inflammation. Alltså det sväller upp då armen eller vad det nu är som har blivit stucken av den här pigghajen. Och det är ju framförallt om man fiskar upp dem då. Så om de simmar i havet så simmar de bara iväg. Och piggarna är ju till för närkontakt. Till exempel när ett bytesdjur... Eller när pigghajen blir ett bytesdjur helt enkelt, när en annan fisk biter i den. Då är det den bakre taggen som oftast kommer in och trycker ut det här giftet. Och då är den också lite större faktiskt. Så man kan se det ganska tydligt. Och när man fångar en pigghaj så är det framförallt den här piggaren försöker liksom på något vis stickas med. För att den sprattlar väldigt mycket med bakkroppen just då. Så det är lite speciellt då med pigghajen, det märker man om man skulle fånga sån. Nu har inte jag gjort det då, men ibland så fångas ju de av sportfiskare. De släpper i dem sen igen. De är ju fredade i Sverige.
Mm. Så om man blir biten av en pigghaj så blir det liksom, ja, men ett bett vid armen, eller det är inte något liksom, att man blir av med en kroppsdel eller något.
Nej.
Sånt liksom, om man blir
biten. Nej, om man skulle bli biten av en pigghaj, det är i princip omöjligt, för de äter ju alltså små fiskar och så det händer ju inte liksom att den skulle bita en människa. Så i så fall måste man ju provocera den och lägga en fisk på armen i princip. Jag har sett att man har gjort det för småfläckig rödhaj som en annan art som är jättefin och gullig. Det är en jätteliten haj som de föder upp på västkusten på olika platser. Och den här hajen har någon då lagt liksom på armen, den har bitit på armen för att man haft en fisk där. Men den skulle aldrig göra någonting. Den är helt ofarlig. De flesta hajar är fullständigt ofarliga för människor. Det kan man ju nämna.
Mm.
Varför kan inte vithajen leva i våra svenska vatten?
Den kan faktiskt leva i våra vatten, men problemet är att den inte kan komma till våra vatten, så kan man säga. Den kan ju rent teoretiskt göra det, men det finns ju så mycket begränsningar. Den största begränsningen är ju att vithajer är ovanliga. De är ju toppredatorer oftast där de förekommer, och populationerna är extremt små. Så den närmaste populationen vi har till oss då i Sverige, det är ju i Medelhavet då. Och den har ju minskat jättemycket de senaste 50 åren. Nästa grej är då att man kan se att vithajen har en temperaturpreferens för 19 grader i vattnet. I våra vatten så kan vi komma upp till 22 grader på sommaren i ytvattnet, men i djupvattnet är det 4 grader, alltså det är konstant 4 grader. Och de här hajarna när de vandrar, de gör djupdykningar för att spara energi, och det skulle innebära väldigt höga kostnader för vithajen att spendera mycket tid i det här kalla vattnet. Så av den orsaken så kommer den inte, för begränsningen är ungefär 10 grader som vithajen föredrar. Jag har ju själv tittat lite på de här parametrarna som begränsar vithajens utbredning och laborerat med temperaturhöjningar som kommer på grund av klimatförändringar.
Har du jobbat med det i Sydafrika?
Delvis. Den forskningen som jag jobbar med, det handlar ju om att hitta de här parametrarna eller temperaturerna då, utifrån vithajens fysiologi. Alltså hur mycket temperatur föredrar, eller vilken temperatur klarar den? Vilken temperatur föredrar den? Var finns den? Och så vidare. I en föränderlig värld. Så i och med att vi får varmare hav så kommer ju den marina faunan att förflyttas. Mm. Då är det intressant att veta var kommer vithajen finnas i framtiden, med tanke på att det sker hajangrepp och så ibland. Och då kan det ju bli så att vithajar plötsligt blir jättevanliga på ny plats. Där de inte alls var vanliga innan, och då är man inte förberedd på det, och så sker det massa hajangrepp för att människor inte är vana med att det finns vithajar där.
Borde man känna till hajars beteenden mer, och att de har, jag tycker det är intressant med agonistiska beteenden och sådär. Mm. Kan du inte dra lite, vad är agnostiska beteenden?
Ja, agnostiska beteenden, alltså det är ju olika hotbeteenden mellan arter eller inom arter. Och just i vithajens fall så hittar man ju väldigt mycket bett och så på vithajarna. De har väldigt mycket olika beteenden mot varandra. Ja. Så när vi har en stimulans i vattnet i form av föda så kommer de att cirkulera. Och sen så finns det en hierarki mellan hajarna. Den som är störst, den går först, den får äta först. Om det är en haj som inte ser storleksskillnaden, då kan det bli en konflikt mellan två hajar. Då resulterar det oftast i att någon biter en annan haj. För att undvika att det blir sådana här bett, eftersom det kan bli dödliga bett och väldigt allvarliga skador av ett vithajsbett, även på vithajar, så uppvisar de olika typer av kroppsspråk. Det kan vara nedvända fenor, det kan vara ett väldigt stelt simsätt. Det kan också vara i vithajens fall framförallt att öppna munnen lite grann, eller det är ett repeterande gapande kan man säga, som innebär att den visar tänderna helt enkelt.
Ja. Är det att den kan gapa? För de brukar ju ha visa tänderna sådär, när de simmar för att få in syre. Men är det att de gapar större än vanligt?
Ja, precis. Och att det görs repeterande också. Så att det är inte bara att den vita haj ser man alltid lite med mungipan eller munnen öppen då, för att det ska strömma in vatten. Men när de är nära varandra så kan de öppna munnen lite grann så att man ser tandköttet och sådär från överkäken. Och då är det en signal på att jag har stora tänder och håller på avstånd.
Gud vad, har du sett sådana här beteenden när du har varit i Sydafrika?
Ja, absolut, jobbat? Det är jättevanligt. När vi har hajarna runt en båt och vi har födostimulans i vattnet och så cirkulerar det kanske 7-8 vithajar runt omkring båten. Och då blir det en sån här hierarki. Och då ser vi de här beteendena väldigt tydligt. Och det finns en hel uppsjö av olika sådana här beteenden. Det finns att man kanske slaskar med stjärtfenan och det finns man kanske ryggar tillbaks och lite annat. Det finns ganska många beteenden som man har noterat då.
Vad spännande. En fråga som jag ändå behöver ställa, och det är, äter vithajen människa som föda?
Nej, alltså vi är ju landlevande djur och vithajen lever i havet. Så det finns ju ingen evolutionär koppling där till att de skulle äta oss. Ibland så har det, i väldigt ovanliga fall, så har det skett att vithajer konsumerat människa. Till exempel döda människor eller lik. Men det är också andra kadaver, om man säger så, från får och hästar och annat sånt där som finns i havet. Så de är ju till viss del opportunistiska när det gäller föda ibland då, om de hittar någonting. Sen i väldigt ovanliga fall då, så finns det angrepp som har slutat med att människor har blivit slukade av vithajer. Men det är väldigt ovanligt och det händer ju väldigt sällan, men det händer. Jag ska ju inte sticka det under stolen då. Utan de här hajerna har ju stora käkar, ungefär 60 cm breda när de är vuxna. Då kan det hända att de slukar någon människa ibland. Men det är väldigt ovanligt. Oftast är det så att ett vithajsbett resulterar i att vithajen spottar ut det den har tagit tag i. Om den har tagit tag i en kroppsdel. Och sen så ser man iväg och släpper det. Och det har ju lite att göra med att det kostar energi för vithajen att smälta maten som den äter. Så om den äter en säl så är det väldigt mycket späck i den. Och det är väldigt mycket energi i späcket, så det är en fördel då. Alltså det är en investering att smälta maten och få ut energin. Men äter man till exempel en människa så kanske det inte är lika mycket energi och något okänt som den tidigare inte ätit, och det är ett högriskobjekt om man säger så därför så undviker de sannolikt människor. Sen har man ju sett med drönare att det är ganska vanligt att vithajar simmar nära människor som badar eller surfar. Men de biter inte dem. De gör ingenting. Så att det är ganska vanligt ändå, till exempel på plats där det finns vithajar, till exempel Kalifornien, att vithajar simmar nära. Och trots det så gör de ingenting. Så att de är ju intresserade av att äta sånt som är kanske är en risk för dem att äta. De vet ju inte vad det är. Men jag ska inte sticka under stolen med att det händer ibland. Det har ju rapporterats. Men det är en handfull fall där vi pratar om konsumtion av människor som har varit levande från början.
Kan det också vara om man är i vattnet, dyker, surfar eller så. Och att man kan se ut som ett annat byte. Alltså att den kan ta ett misstag och tro att det är en säl eller fågel. Och kanske beroende på vad man har för simfötter som kan locka hajens intresse att komma upp till ytan. Absolut. Och komma närmare och kanske testa sig.
Så stimuleras hajen till ett angrepp.
Ja, precis.
Utifrån, ja, precis.
Fast den hajen egentligen inte äter människa överhuvudtaget. Men att det bara blir ett bett som kan resultera till något annat.
Precis, det kan vara så. Det krävs mer forskning. John McCosker som var vithajsforskare som la fram den här hypotesen då på 70-talet. Precis efter hajen-filmen kom ungefär efter 75 och så. Den hypotesen har väl fungerat ganska länge. Och att surfare till exempel underifrån ser ut som sälar och så kan vara en faktor till att vithajen angriper. Men på senare tid så har man sett också att vithajen är ganska nyfiken av sig, att den angriper inte bara människor utan andra objekt och sådär, annat som ser ut som, ja, det kan vara trästockar möjligt och bit i andra saker. Så det kan också finnas en faktor av nyfikenhet att testa nya saker som kan vara en orsak till att de biter. När man tittar på vithajens livshistoria så har den ju två olika typer av föda som den äter. De stora vithajerna äter ju marina däggdjur. När de blir över 3 meter ungefär. Och de som är under 3 meter, de jagar fisk och hajar. Och det innebär ju att de lär sig då övergå till en annan typ av bytesdjur. Och de ändrar till med sin kroppsform, de ändrar tänderna, framförallt blir bladformade och stora vithajar så de kan jaga marina däggdjur och äta bitar av en val till exempel. Medan de mindre hajarna jagar fiskar, har långa syllika tänder. Så i den här förändringen, tonårshajarna kan man säga, när de förändras och övergår till vuxna, då är de säkert ute och letar de här bitesdjuren som de ser då som potentiella däggdjur, marina däggdjur. Och då kan ju människan hamna i kläm där om vi rör oss i till exempel närhet av en sälkoloni och surfar där, vilket är ganska förekommande då just när det gäller de här hajangreppen i Australien och Kalifornien och så. Och då så ja, är man där och bredvid en sälkoloni och surfar bland 60 000 sälar, så är det kanske inte så konstigt att det finns vithajar som simmar runt där och letar mat. Blir man angripen då så är det ju kanske ganska rimligt. Man bör ju liksom ha kunskap och uppsikt om vithajens biologi och habitat, vad förekommer det?
Mm.
Och undvika de områdena helt enkelt.
Uh-huh.
Vi ska ju inte behöva ta död på de här hajarna bara för att vi vill surfa bredvid en sälkoloni, utan i så fall är det vithajens jaktmark. Det är ju detsamma om man är på den afrikanska savannen och springer, man går ut runt där och spelar fotboll hur som helst, utan man håller sig borta från kanske lejonen och så. Utan man kan ju liksom vara där det inte är lejon i så fall, någon annanstans.
Ja. Uh-huh.
För havet är ju stort ändå, så att det finns ju plats för alla antagligen. Så
ja.
Att, lite så får man tänka, tycker jag.
Mm. Och hajar är ju också väldigt dominanta, speciellt vithajen då, som är en apexpredator.
Mm.
Min nyfikna fråga är, hajar som är apexpredatorer, om de är i samma område som späckhuggaren, som också är apexpredatorer, alltså att de inte har några naturliga fiender, vad händer där? Om de är i samma område som späckhuggare.
Ja, intressant fråga. Just i Sydafrika så har vi haft en sån situation nu de senaste åren där vi har haft då två späckhuggare framförallt som heter styrbord och barbord som har krökta ryggfenor åt höger och vänster sida. Men de här två späckhuggarna, de samarbetar och jagar hajar, det är inte bara vithaj, och de tar levern på hajarna. De är, jag skulle kalla det toppredator då, precis som vithaj, men nu har vithajen tappat sin roll som toppredator i Sydafrika på grund av att de här späckhuggarna jagar vithajarna. Så de har hittat en nisch för att jaga vithajar. Antagligen så vänder de vithajarna upp och ner på, för när man vänder en haj upp och ner på, då hamnar de i en slags trans eller sömn, och då kan man helt enkelt manövrera dem och sådär, och då kan de öppna upp just i buken. Och det som vi har sett då i min forskning är att just buken är väldigt tunn, just den undersidan, främre delen, undersidan av vithajen är jättetunn, alltså centimeter tjock på en jättestor vithaj. Så det är väldigt lätt att öppna upp där, och då när de gör det, då kommer hela levern bara flyter upp och så äter de upp helt enkelt levern, och sen så dör ju hajen då. Så levern innehåller väldigt mycket oljor och så, mycket energi, så det är det de är ute efter.
Och det här är någonting som inga andra individer skulle kunna göra mot hajen.
Andra späckhuggare tänker du eller?
Nej, inte andra späckhuggare, utan det här är någonting som inga andra marina organismer skulle kunna göra gentemot en haj.
Nej, inte en vithaj. Nej, det måste ju vara späckhuggarna. Och man har ju sett också att de här späckhuggarna, de rör sig i de här områdena, och efter de har varit där så hittar man uppspolade vithajar utan lever. Så man har ju inte sett själva händelsen, men man har ju sett att hajarna har försvunnit och sen har man hittat uppspolade vithajar med helt enkelt utan lever, och då har de specifikt tagit lever. Sen har det då spekulerats i, kan det här vara orsaken till att vithajarna har försvunnit från Västra Kapprovinsen i Sydafrika? Det är väl svårt att bevisa, skulle jag säga. Det kan vara så, absolut. Men man får också tänka på att det finns ju väldigt många vithajar i området. Hundratals åtminstone, kanske upp till tusentals. Och sen så har vi då flera tiotusentals sälar som är i samma område som de här hajarna jagar.
Mm.
Och vi har två späckhuggare. Så sannolikheten då att alla vithajar försvinner på grund av två späckhuggare ser jag som ganska liten. Med tanke på att det finns så mycket säl, så mycket föda och så mycket vithaj.
Mm.
Så jag tror nog att det har att göra med temperatur istället.
Mm-hmm, okay. Hajar är väldigt viktiga för ekosystemet. Varför är hajar viktiga för ekosystemet?
Just hajar har ju funnits ungefär 420 miljoner år i haven. Och då har de fått en position i havet som predatorer eller toppredatorer. Och det innebär att de har en reglerande faktor då för ekosystemen. Så att när man tar bort hajarna, då blir det kaskadeffekter eller kedjeffekter i ekosystemet. Så man får till exempel väldigt mycket av deras föda, eller det blir väldigt stora förändringar i ekosystemet som gör att ekosystemet förändras till en grad att det kollapsar, kan man säga. Hajarna är viktiga för att hålla haven friska, för att inte massa fiskar ska försvinna, kan man säga, generellt sett.
Mm. Så då, om det finns sjuka individer eller skadade individer, så är det också de organismerna som hajarna tar upp.
Absolut, och de tar också sjuka individer med parasiter eller sådana som är sjuka och så i de här populationerna, håller de friska på det viset. Så det blir ju naturligt urval. De tar ju bort de individerna som kan tillföra till exempel sjukdomar i en population.
Mm. Hajen, är den hotad eller hur ser det ut?
Ja, om man tittar på hajar generellt sett så är de ganska hotade. Ungefär 50%, 55% till och med, är utrotningshotade idag i världshaven av alla hajar. när man tittar på de hajarna som fångas på grund av hajfens fiske, de som har stora fenor, så är ungefär 70% utrotningshotade eller har minskat väldigt, väldigt mycket. Vissa av de här minskat ungefär 90-99% i olika regioner. Så det är en total kollaps av vissa arter som försvunner på grund av hajfensoppa, som man fiskar då hajarna för deras fenor. Så att hajar minskar generellt sett. Och jag tittade faktiskt på de arterna som vi har här i Sverige. Då är 73% utrotningshotade just som det ser ut just nu då.
Så 73%, sa du det?
Ja, 73%. Det är väldigt mycket. Det är i princip alla nästan som är inte livskraftiga då.
Mm. Det är väldigt, väldigt mycket. Och speciellt för individer som har en viktig roll i ekosystemet, liksom att hålla allting i schack.
Precis. Ja, och det är kanske därför vi ser också att fisket kollapsar. För att när man fiskar oftast de här stora predatorerna då, historiska fiskar, till exempel även tonfisk och svärdfisk och hajar först, och sen så fiskar man de andra fiskarna. Och det blir liksom en stor kollaps av ekosystem när man tar bort de här reglerande faktorerna då. Sen så kanske vi inte förstår alla reglerande faktorer hur hajar fungerar, men man har ju sett till exempel att hajar påverkar korallrev och så. Sen när man tar bort hajar så minskar helt enkelt biodiversiteten eller biomassan framförallt då i ett korallrev, och då liksom kollapsar i korallrevet, så finns det ju slut inga koraller. Så det är också en faktor, till exempel i korallrev då. När man tar bort hajar så då försvinner hälsan helt enkelt på ett korallrev. Det är en ganska enkel illustration på hur viktiga de är.
Vad kan man göra för att skydda dem?
Den största faktorn då, fisken när det gäller hajar, är ju hajfensfiske som är största problemet här nu. 80% av de hajar som fångas idag, de fångas på grund av hajfensfiske. Och det är ju jättemycket hajar som fångas på det här viset. Det är ungefär 100-250 miljoner hajar per år som fångas på grund av hajfensfiske. Om vi kan förbjuda hajfenssoppan eller reglera det på något vis, då har vi gjort väldigt mycket. Hajfenssoppa konsumeras framförallt i Asien och inte i Sverige. Men ändå så konsumerar ju ungefär 5% har nu ätit hajfenssoppa i Sverige. Så att om vi kan förbjuda till exempel hajfenssoppa här i Sverige, då signalerar vi ju internationellt om att det inte är okej att äta hajfenssoppa. Och då kan ju andra europeiska länder följa efter som inte heller kanske konsumerar så mycket hajfenssoppa. Och det här sätter ju press då på Kina och andra asiatiska länder där man konsumerar mycket hajfenssoppa. Det tycker jag man kan sätta stopp för. Det borde inte vara ett stort problem att sätta stopp för en sån miljöfarlig verksamhet som det ändå är trots allt för de marina ekosystemen. Det är väl det minsta man kan göra, tycker jag, för hajarnas del då. Och sen när det gäller bifångst, som är de här ungefär 20%, resten av varför hajar fångas då. Där har vi gjort en del i Sverige. Där har vi liksom förbjudit att vi fiskar till exempel pigghaj. Det är nollkvot på det nu. Det gäller ju kommersiellt fiske då, men sen finns det ju en viss bifångst. Men det kommersiella fisket i princip, det finns inte längre i Sverige. Det fanns innan. Dels på pigghaj, men det fanns också på håbrand, som är en närsläkting till vithaj, som också är varmblodig. Det ser ut som en vithaj nästan. Den fiskades på västkusten under 50- och 60-talet i Sverige. Den är ju helt utdöd nästan nu i Sverige.
Mm, oj, ja. Det här är någonting man behöver tänka på och känna till.
Ja, precis.
Tycker jag verkligen. Mm. Du jobbar ju också i Sydafrika. Berätta om vad du gör där.
Ja, då är det ju de här vithajsutfärderna som vi anordnar. Och då är det buddykning med vithaj som vi har gjort i några år, ungefär 10 år. Och då är det att man åker ut till en ö oftast där det finns mycket sälar. Och sen så går man där och förankrar sig och väntar på att vithajarna ska dyka upp medan man sitter i en bur och tittar på dem. Vi drar också ibland en trapp bakom båtarna och så ser vi vithajar som hoppar, så kan man fota det. Och det som jag gör som marinbiolog, det är ju att jag informerar om hur vithajarna fungerar, vad vi ska titta efter för beteende och så. Och det kan ju vara ganska uppskattat att man har en svensk marinbiolog eller hajforskare på båten då. Så att det är min roll, kan man säga, i det här vithajsafarin då. Så att jag fungerar som en guide, kan man säga, mer eller mindre. Mm. Men inte riktigt, jag är ju ändå marinbiolog då, så att jag håller lite föredrag på land och sådär. Och sen så åker vi ut tillsammans och tittar på vithajar och så.
Ja, du sa att de hoppar också.
Ja.
Jaha, så det är också någonting som ni kan se från båten.
Yes, oftast åker man ut på morgonen och då är hajarna i full färd med att jaga de här pälssälarna vid öarna. Det kan vara vid Seal Island, till exempel i False Bay. Och då så ser vi hajar som hoppar efter de här, eller gör ytsprång efter de här sälarna, och då kan man fota det. Men ett annat sätt kan vara att man drar en attrapp bakom båten i det här området. Och då ser man också hajar som hoppar efter den här trappen för de tror att det är en säl. Det ser ut som en säl. Det skulle ju också då tyda på att den här teorin om att till exempel surfare ser ut som sälar, att det stimulerar hajarna att angripa dem. För vi använder ju i princip en här trapp som ser ut som en liten säl, bara en liten matta i princip som är klippt som en säl och lägger vid ytan. Och det blir en siluett bara som ser ut som en säl. Och det hoppar de efter. Eller
det hoppar de efter. Ja. Mm, alltså ja. Jag har ju varit i Sydafrika och jag har också gått in i en bur och sett vithajen på nära håll. Det här var någonting som faktiskt fick mig att öppna upp ögonen för havet mycket mer och bli ännu mer intresserad. Inte bara för just hajar, jag älskar späckhuggare och alla möjliga organismer, men det var verkligen hajar som fick mig att se en haj på nära håll som fick mig att öppna upp ögonen för havet. Så det där är verkligen någonting också rekommenderar andra personer att faktiskt göra, istället för att tro att de är ondskefulla, farliga monster, så är de riktigt coola att se, speciellt på nära håll. Det är en riktig kick alltså, som jag fick. Jag älskar
precis. De är väldigt lugna också. Ja. Det är otroligt lugna hajar. Man tror ju att de är jättevåldsamma och så, men de är så lugna. När de jagar kanske de är liksom aktiva och så, men annars är de så lugna och cirkulerar runt och tittar på oss i hajburen och sådär. Man ser ju liksom det här rika marina livet runt omkring vithajen också, vilken roll de har i det här. Det är ju andra djur också som finns där. Vi har ju alla sälar och vi har alla delfiner som kommer upp och valar och allt möjligt. Så det är ju väldigt mycket aktivitet i havet.
Ser de in i buren? De cirkulerar runt buren och när man är i buren, ser de personen, alltså
buren brukar ju sitta precis vid sidan av båten då, och en sida vetter ut mot hajarna, och då kan de ju precis simma centimeter ifrån dig och titta på dig. Man får göra kontakt helt enkelt och ser hur de här fungerar, och oftast är de väldigt lugna, och har man väldigt tur med sikten i havet också så är det ju en fantastisk upplevelse. Man ser hur de simmar runt där och är hur lugna som helst.
Det är det jag också faktiskt ville komma till. När jag var där så var det inte så bra sikt i vattnet. Jag såg hajen. Jag hade till och med tur att se den på nära håll. Jag såg ögat gå bak. Och det var häftigt. Det var super häftigt. Men när är bästa tiden att åka till Sydafrika när det är som klarast?
Ja, det är under vintern, när det är vinter där nere. Vilket motsvarar då juni, juli, augusti eller september. Så att framförallt juli är väldigt bra tid. Då är det bäst siktvattnet, och det är då vi brukar åka, just för att vi vill ha bra siktvattnet.
Hur gör man om man vill nå dig, om man vill åka ner till Sydafrika någon gång och läsa mer om ditt arbete?
Ja, det är bara att gå in på vithajsafari.se. Man kan också nå mig på info@vithajsafari.se. Det finns ju jättemycket information på hemsidan där, om resan och om vithajen framförallt. Så att det enklaste är ju bara att gå in på vithajsafari.se då. Där hittar man.
Ja, men vad bra. Tack så jättemycket. Superintressant. Tack själv. Tack själv, verkligen. Speciellt den här, din hemsida, vithajsafari.se. Jag tycker att den är väldigt pedagogisk och det finns väldigt mycket bra information att läsa om faktiskt.
Vad roligt att höra. Nej, men jag har lagt ner lite tid på det för att det ska finnas en del info då, så att man ska kunna läsa om vithajen.
Stort tack, David Bandy.
Tack.